السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا. Vi fortsätter idag att tala om bönen, vikten av bönen. Och vi kommer idag att lägga fokus på faran av att lämna bönen. Faran av dem som försummar sin bön och inte ber sin bön så som de är ålagda att göra. Och det här är tyvärr ett problem som är väldigt utspritt i den muslimska världen. Att det finns många som tillskriver sig islam men tar lätt på bön. De är muslimer till namnet, men när det kommer till deras handlingar så vittnar de inte om deras iman. Och det här är någonting vi tänkte idag belysa och nämna faran i att lämna bönen. Och vi läser från boken Riyad al-Salihin. Och där nämner författaren vissa texter, vissa hadither. Och vi kommer inshallah ta'ala att nämna lite mera texter i denna fråga. För den är så viktig för oss att känna till, så att vi förstår allvaret i att be. Och att vi också senare kan upplysa andra om att vara måna om sin bön och att aldrig lämna bönen under några som helst förhållanden. Författaren börjar med att nämna hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han säger att jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: "Inna bayna rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufr tarku salat." Här säger profeten alaihi salatu wassalam att vad som är mellan, eller vad som skiljer en person från kyrk och kuffer är bönen. Eller om han lämnat bönen så har han hamnat i kyrk och kuffer. Och denna hadith finns i muslim. Också hadith Buraida radiyallahu anhu, där profeten alaihi salatu wassalam säger: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar." Att pakten mellan oss och dem, eller skillnaden mellan oss och dem, är bönen. Den som lämnat bönen har begått kufr, otro. Och denna hadith är också autentisk. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam att skillnaden mellan muslim och icke-muslim, det är bönen. Vad är det som skiljer oss åt? Det är shahadatain och sen bönen. Om man förstår av dessa hadither att den som inte har någon bön har inte den här pakten med Allah, har inte pakten med muslimerna, utan hans pakt är med icke-muslimerna. Och att han är en person som fallit in i kyrk och kufr. Och för att förstå allvaret, kyrk är totala motsatsen till al-islam. Al-kufr är totala motsatsen till al-iman, till tro. Så att lämna bönen är ett tecken på att personen lämnat religionen. Och det här är faktiskt åsikten av många, många lärda. Som vi kommer att höra berättas detta vara åsikten av majoriteten av sahaba radiyallahu anhum. Eller alla sahaba. Det fanns ingen annan åsikt hos sahaba. De ansåg att den som lämnat bönen har begått kufr. Att han har lämnat religionen. Och det var också åsikten av många lärdare som kom senare. Så det här är inte en fråga där vi talar om att en person som inte ber är en syndare. En person som inte ber är muslim men syndar. Allah förlåter. Nej. Här talar vi om iman och kufr. Vet ni vad det innebär? Det innebär att den som inte ber och dör, dör inte som muslim. Man ber inte över personen. Man begraver inte personen på en begravningsplats för muslimer. Man tvättar inte personen. Man ärver inte personen. Personen förlorar sin wilaya att gifta bort hans döttrar och liknande. För han är inte muslim. Mycket, mycket allvarligt, eller hur? Som han har. Och värst av allt, domedagen. Återuppstår han med kuffar och får aldrig någonsin komma in i paradiset. Så det är väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser. Och vi kommer att nämna ett flertal bevis som tyder på just detta. Författaren nämner också hadith Abdullah ibn Shaqiq, som var från tabi'in, och det betyder att han var student till sahaba radiyallahu anhum. Där han säger att profetens sahaba radiyallahu anhum brukade inte anse att det var kufr att lämna någon gärning förutom bönen. Berättade av Tirmidhi, och den är sahib. Han talar här i plural. Han träffade sahaba. Och sahaba, som ni vet, hade den bästa förståelsen av islam, eller hur? Är det någon som har någon annan åsikt? Nej. Sahaba radiyallahu anhum hade den bästa åsikten av islam. Det är uppenbart. Finns inga olika åsikter i denna fråga. Och han sa att han träffade sahaba. Och de brukade inte anse det vara kuffer, otro, att lämna någon gärning från islam förutom bönen. De ansåg att en person kunde vara syndare. Han betalade inte zakat, men han var muslim. Han visste att han gjorde fel, men han är ändå muslim. Han kanske lät bli att fasta, men han är ändå muslim. För han syndar, han är svag i sin iman. Men att han inte ber och är muslim, den kombinationen fanns inte hos sahaba. Det är den enda gärningen som, om du lämnar i islam och blir kafir, är salah. Så att salah har en väldigt unik roll i al-islam. Förstår ni? Och därför är det ibland så konstigt att se vissa personer i Ramadan. De fastar men de ber inte. Har ni sett den kombinationen? De fastar men de ber inte. Så ärlig, ni frågar. Vilken är viktigast? Fastan eller bönen? Vilken kommer först i islam? Islam som pelare. Det är shahadatin, salah, zakat, siyam. Hänger ni med? Så att det är fel prioritering. Det är bra att de fastar. Men om de inte ber, eller vad ska fastan tjäna till? Är fastan ens accepterad? Subhanallah. Han nämner sen också den sista hadithen i detta kapitel. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: det första som en tjänare kommer att rannsakas för på domedagen är salam. Så om hans salah, om hans bön är korrekt, så kommer han att få framgång och han kommer att få räddning. Och om hans bön fasadet, yani den är korrupt, den finns inte, faqad khaba wa khasir, så har han gått under och förlorat. Och om han har en brist i någon av sina andra plikter, så kommer Allah Azza wa Jalla att säga: kolla om min tjänare har frivilliga gärningar som kompletterar hans obligatoriska. Och sen så kommer resten av hans gärningar att dömas på samma sätt. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam att det första Allah kommer att fråga oss om på domedagen är bönen. Allah azza wa jall, som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa, kommer att tala individuellt med oss alla. Vi kommer alla att stå individuellt framför Allah Azza wa Jal. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Utan någon medlare emellan. Direkt kommer Allah att prata med dig. Ni känner till hadithen kanske. Man kollar på sin högra sida, man ser bara helvetet. Man kollar på sin vänstra sida, man ser bara helvetet. Och man kollar framför sig och man ser bara sina gärningar. Det du gjorde i detta liv. Ja, när man kollar till höger och vänster, om det finns någon plats att fly, någon undanflykt, någonstans att ta vägen, finns inte. Utan du står där och det enda som du har framför dig är dina gärningar. Och det är de som du nu kommer att fråga om av Allah Azza wa Jal. Han som vet varenda liten sak du gjorde i detta liv. Allting kommer att komma fram i ljuset på den dagen. Och då kommer Allah Azza wa Jal att ställa dig många frågor. Men den första frågan som är avgörande är as-salam. Hur var du med din bön i detta liv? Om du gjorde dina fem salah, alhamdulillah, faqad aflaha wa anja. Du har fått framgång och du kommer att få räddning från straff och helvetet och liknande. Det är en utgångspunkt. Det är en förutsättning för att resten som kommer efter detta på domedagen kommer att gå enklare. Bönen. Nyckeln. Och det här förhöret på domedagen, den här utfrågningen, det är ingenting enkelt. Det är ingen liten intervju på 2-3 minuter. Domedagen är 50 000 år. 50 000 år. Solen är nära. Finns ingenstans att fly. Finns ingen beskyddare. Finns ingen hjälpare. Finns ingen skugga. Finns ingenstans att gå och dricka vatten. Finns ingenting. Utan det är bara dina gärningar. Du och Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer den här frågan. As-salah. Hur var du med bönen? Och den här frågan borde vi alla ställa oss själva. innan Allah azawajal ställer den till oss på domedagen. Om Allah frågar mig, jag dör ikväll, Allah frågar mig imorgon på domedagen om jag har bett mina salat, vad är då mitt svar? Om du kan svara, jag har gjort mina 5 salat i tid, alhamdulillah, fortsätt på det spåret. Men om ditt svar är någonting annat, att nej, jag ber bara 3 gånger om dagen, jag ber bara i perioder, jag lämnar bönen ibland, jag missar fajr, jag hoppar över isha, jag ber salat när tiden har gått ut alltid, då är det dags att ändra på sig innan den dagen kommer där Allah kommer ta ditt liv. För det tillståndet du dör i är det tillståndet du kommer att återuppstå på. Och det tillståndet Allah azza wa jalla kommer att rannsaka dig på. Det viktigaste är hur man lämnar denna dunja. Så har man brister så måste man ändra sig, man måste korrigera sig. Måste vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Men om ens bön inte är korrekt, faqad khaba wa khasir, då kommer han att gå under och han kommer att förlora. Det är kört. Och kommer han ha någon brist i sin bön, han har gjort den på fel sätt, han glömde bort någon bön, han glömde bort någonting i bönen, så kommer Allah att säga till änglarna, gå och kolla om han har frivilliga böner, frivilliga gärningar. Och om du har några sådana, så kommer Allah att säga, låt dem då komplettera hans obligatoriska gärningar. Och här finner vi vikten av att be sunna. Att har du någon brist i din obligatoriska bön, så kommer den här sunna bönen att komplettera. Hänger ni med? Samma sak om du har någon brist i din zakat, din frivilliga sadaqa kommer att komplettera. Har du någon brist i din fasta, din frivilliga fasta kommer att komplettera. Så det är bra att man har lite backup, lite extra gärningar. Ja visst, man kan säga att jag nöjer mig med att göra mina 5 pelare i islam. Jag ska inte göra någonting extra. Om du verkligen kan göra det på bästa sätt, alhamdulillah, du är i Jannah som profeten sa alaihi wasallam. Men kan vi garantera att våran salah är perfekt? Våran zakat är perfekt, våran fasta är perfekt, våran hajj är perfekt? Nej. Då är det bra att man har den här backupen. Man har lite sunna gärningar som kan komplettera de frivilliga gärningarna. Som kan komplettera de obligatoriska gärningarna. Jag tänkte nämna lite texter kring just det här med bönen. Och vikten av att be. Imam Ahmed har en bok som heter Kitab al-Salah, som vissa lärda har nämnt. Och han skrev i den här boken att det har nämnts i hadithen, La hadda fil islam lima taraka salah, att den som lämnar bönen har ingen andel av islam. Och det här är någonting som tillskrivs Umar radiyallahu anhu. Har ni hört den berättelsen om när Umar radiyallahu anhu blev martyr? När han var khalifa och skulle be fajr med muslimerna i Medina. Och då han skulle göra takbir, så kom en person fram och knivhugg honom med en förgiftad dolk i ryggen. Flera gånger, flera hugg som gick igenom och ut på andra sidan. Förgiftad dolk. Och hugg flera andra personer, det blev tumult. Och en av sahaba kastade sin mantel på den här mannen som heter Abu Lu'lu. Och då hugg den här mannen sig själv. Han var inte muslim, han var majusi, en elddyrkare. Som då dog i tumultet. Men flera sahaba dog och blev skadade. Och Umar radiyallahu anhu yani kollapsade, han svimmade. Och då bar man hem honom. Och sen efter cirka en timme då solen höll på att gå upp och fajr höll på att gå ut. Och tänk nu, en person ligger här knivhuggen, dödsbädden, avsvimmad, som är i komaläge. Vad säger sahaba till honom? De kollar på solen och säger, ja, Amir al-Mu'minin, vakna upp. Han vaknat upp. Och då säger en av dem, påminn honom om bönen. Påminn honom om bönen. Och då säger de, ja, Amir al-Mu'minin, assala, assala. Bönen, bönen, du har inte bett. Tänk nu, han ligger här knivhuggen, helt borta. Och de säger till honom, vad? Assala, assala. Och då vaknar han till. Och han säger, Naam, assala, assala. La hadda fil islam lima taraka salah. Assala, assala. Naam, den som inte ber har ingenting med islam att göra. Och sen så bad han. Och blod rann ut från hans mage. Och det här är autentiskt, sahih. Så här säger Umar radiyallahu anhu. لا حظ في الإسلام لما ترك صلاة. Och den som förstår arabiska förstår innebörden av detta uttalande. لا حظ في الإسلام. Han har ingenting med islam att göra. Han har ingen andel av islam, den som lämnat bönen. Yani han har noll med islam att göra. Kan man tolka det här som att han är en svag muslim? Han är muslim, men han är dålig muslim. Han syndar. Kan man göra det? Om man säger så här, han har ingenting med islam att göra. Vad är det man förstår av detta uttalande? Han är kafir, eller hur? Hans islam är noll. Han har ingenting med islam att göra. La hadda fil islam. Liman taraka salam. Och det här säger då Umar radiyallahu anhu, och sen så ber han. I det här tillståndet. Subhanallah. Så Imam Ahmed nämnde då att Umar brukade skriva till de olika provinser där muslimerna var. Inna ahamma umurikum indi as-sala. Det viktigaste av era angelägenheter hos mig är bönen. Faman hafidaha hafida dinahu. Den som bevarar bönen bevarar sin religion. Och den som försummar bönen kommer att försumma allting annat. Wala hadda fil islam liman taraka sala. Och den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. Det här är Umars uttalande. Och så säger Imam Ahmed att varje person som tar lätt på bönen tar lätt på al-islam. Och hans andel av islam är som hans andel av bönen. Och hans vilja att be. Så han säger, fa'arif nafsaka ya Abdallah. Så rannsaka dig själv. Mät dig själv. Yani hur är din andel av islam? Så kolla här vad Imam Ahmed nämner baserat på Umars uttalande. Att vi kan mäta våran islam. Är du en bra muslim, en dålig muslim, en person med brister till korta kommanden? Hur är din islam? Du mäter den med bönen. Som din bön är din islam. Ber du dina fem salat i tid med dess sunnan, dess obligatoriska moment och dess khushu, inlevelse och så vidare. Alhamdulillah, din islam är på detta sätt. Gör du dina sunna böner utöver detta, mashallah, din islam är också över normen. Är ni över den normen, yani mitten nivån som finns. Den är bonus, den är plus. Hänger ni med? Men om din bön är bristfällig, dina fem salat, du inte ber dem i tid, du ber dem felaktigt, du ber dem slarvigt och så vidare, så är det samma sak med din islam. Och den som försummar bönen kommer försumma allting annat i dunya. Och det här är en sak som vi nämnde tidigare, att om en person inte ger Allah hans rättigheter, bönen är Allahs haq, vår skyldighet till Allah Azza wa Jal att be till honom fem gånger om dagen. Allah är inte i behov av vår bön. Vi är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Men det är vår skyldighet. Vi måste be till Allah fem gånger om dagen. Om man försummar den här viktigaste skyldigheten man har i sin vardag, hur tror ni då man kommer att ta hand om resterande uppgifter och ansvar man har? Du inte ger Allah hans rättighet. Ska du då vara noga med att ge din fru och dina barn deras rättigheter? Ska du vara noggrann med att ge arbetet, dess rättigheter, dina föräldrar, deras rättigheter och så vidare? Nej. Förstår ni? Och det här är viktigt. För vissa personer mäter al-islam felaktigt. De mäter islam med karaktär. Och vi sa det här tydliga exemplet om någon kommer och friar till personens dotter. Och det första som tyvärr många kollar på idag, det är inte personens din wa khuluq, som nämndes i hadithen, hans religion och karaktär. Det första de kollar på, det är pengar och utbildning. Pengar, utbildning, nationalitet, utseende. Vad har han för bil? Vad har han för villa? Vad finns det för maslaha? Vad har vi i det här äktenskapet? Jag vill att vår dotter ska ha det bra. Men affan, du vill att din dotter ska ha det bra? Nej, mashallah, jazakallah khair. Men vad är bra med en person som inte ber? Om han har världens alla pengar, hur tror ni hennes religion kommer att bli i slutändan? Hon kommer bli påverkad. Och samma sak, mannen som gifter sig med en kvinna som är svag, som inte utför sina böner och liknande, han kommer också att bli svag. Så folk måste ändra på det, hur man mäter framgång, hur man mäter att en person är bra eller dålig. Det är inte dunja. Dunja är sekundärt. Det kommer i andra hand. Det viktigaste som vi ska betona är, hur är personen i sin religion? Och den som inte har någon bön, han har ingen religion. Så kom inte och säg han är bra muslim men han ber inte. Det där finns inte. Det är som att säga att en person är laglydig medborgare men han är den största kriminella i Sverige. Det går inte ihop. Det är två motpoler. Det funkar inte. Så vill man kolla hur man är i sin din ska man kolla på hur man är med sin salam. Så han säger sen Imam Ahmed att din islam eller bönen i ditt hjärta är det som mäter din islam. Som du har iman i ditt hjärta så har du också bön i ditt agerande. Och profeten alaihi salatu wassalam han sa as-salatu amudu din. Att bönen är religionens stödpelare. Och så säger här Imam Ahmed att det är som ett tält som har en pelare i mitten. Vad tror ni händer om den här pelaren faller? Den här liknelsen som profeten a.s. sa att as-salah amududdin, att bönen är religionens pelare. Du har ett tält som ett indiantält eller liknande med en tjock stomme i mitten som håller upp hela tältet, eller hur? Den bärande pelaren i tältet. Vad händer om du välter den här pelaren med tältet? Hela tältet faller, eller hur? Och samma sak är det med islam. Du kan inte komma och säga när mitt tält står och det är vackert, det är bra, men pelaren ligger ner. Nej, det funkar inte. Så den här hadithen är också ett bevis på att den som lämnat bönen inte har någon religion. Så säger Imam Ahmed Fandoro rahimakumullah, så se nu må Allah ha rahma över er. Wa aqilu, och begrunda, tänk efter. Wa ahkimu as-salah, och förrätta bönen, yani ta hand om bönen. Wattaqullaha fiha, och var måna om bönen. Wata'awanu alaiha, och samarbeta i att förrätta bönen. Och ge varandra råd gällande bönen med att lära ut bönen till varandra. Och påminn varandra om bönen. Påminn de som glömt, de som blivit negligenta. För att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att samarbeta på al-birr wa taqwa. Wata'awanu ala al-birr wa taqwa. Och så sa han, wassala afdalu al-birr. Och bönen är den bästa formen av fromhet. Vi muslimer är ålagda att samarbeta med varandra. Att hjälpa varandra, stötta varandra, stå upp för varandra, påminna varandra. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Allah säger samarbeta i fromhet och Guds fruktan. Och den bästa för fromheten är vad? As-salah. Så hur ska vi samarbeta i salah? Det minsta vi kan göra är att påminna varandra. Broder, varför ber du inte? Syster, varför ber du inte? Ta hand om bönen. Bönen är enkel. Bönen görs på det här sättet. Du gjorde ett fel i bönen. Det här är det korrekta sättet att be på. Och så vidare. Så att vi korrigerar varandras bön. Och att bönen då bes på bästa sätt. Och så nämner Imam Ahmed hadithen att det första tjänaren kommer att frågas på domedagen från hans gärningar i bönen. Så han säger att bönen är det sista från vår religion och det första vi kommer att frågas i morgondagen från våra gärningar. فَلَيْسَ بَعْدَ ذِهَابَ الصَّلَاءِ إِسْلَامٌ وَلَا دِينٌ. Men om bönen försvinner så finns det ingen islam och ingen religion. Och om bönen är det sista som kommer att försvinna från islam så förstår man att allt som förlorat sitt slut inte längre finns kvar. Och det här, han hänvisar till en hadith där profeten a.s. nämnde att det sista som kommer att försvinna från en islam innan domedagen är bönen. Och då vill han säga att när den dagen kommer finns det ingenting kvar. För om det sista är borta så är helheten av denna sak också borta. Så subhanallah, väldigt, väldigt starka ord som här Imam Ahmed nämner. Som man ska reflektera över faktiskt. Väldigt, väldigt viktiga saker. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också vikten av bönen i Koranen. Allah azza wa jalla nämner paradiset illa ashabul yamin, som kommer att vara i paradis. Fi jannatin yatasaalun. Må Allah göra oss från dem, ahlul yamin. De kommer att vara i paradis och där kommer de att fråga varandra anil mujrimin, om de kriminella. Och då kommer de att säga ma salakakum fi saqar. Vad var det som fick er att hamna i paradiset? Vad var det som fick er att hamna i helvetet? Och här är en dialog som kommer att hända. Allah nämner denna dialog redan nu, den kommer att hända. Då folket i paradiset frågar om el-mujrimin. Vad hände med dessa kriminella kuffar? Vad var det som fick dem att hamna i helvetet? Och då kommer de att tala direkt till dem. Ma salakakum fi saqar. Vad var det som fick er att hamna i saqar? Ett av helvetets namn. Vad är deras första svar? Deras första svar är qalu lam nakum min al-musallin. Vi var inte från dem som bad. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Och vi var inte heller från dem som matade de fattiga. Till slutet på dessa verser. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala folket i helvetet. Och deras svar på vad det var som fick dem att hamna i Jahannam. Och det första de säger är, vi bad inte. Så här tyder klart och tydligt på vad lämnandet av bönen leder någonstans i nästa liv. Det leder inte till paradiset. Det leder till Jahannam. Till helvetet. Allah säger också i surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَىٰ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Att det kom efter dem. Allah nämner vissa fromma människor i surat Maryam. Profeter, de som följde profeterna. Och sen nämner Allah att det kom ett folk efter dem som var sämre i rang. خَلْفٌ. De var lägre, de var sämre. Och vad var det de gjorde för någonting? أَضَعُوا الصَّلَىٰ. De lämnade bönen, eller försummade bönen. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Och de följde istället sina lustar. Vad är det de kommer att få? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Det är de som kommer att drabbas av ett hårt straff. Och vissa nämner här i tafsir att غَي är en dal i helvetet. Den är i botten av helvetet. Där det rinner floder av blodvar från folket som bränns i helvetet. Och då säger Ibn Qayyim att det här är ett bevis på att dessa människor är kuffar. De som lämnat bönen. Varför? För muslimska syndare hamnar inte i botten av helvetet. Där är hycklare och de största och vidrigaste av kuffar. Muslimer hamnar, syndare muslimer som hamnar i helvetet hamnar högre upp. Men här nämns det då att de hamnar i botten av helvetet med detta förnedrande straff. Subhanallah. Och det är också en till sak att muslimen i helvetet som straffas på grund av vissa synder straffas inte för att förnedras. Han straffas för att renas. Och det här är ett förnedrande straff. Det tyder också på att dessa människor är i helvetet. Subhanallah. Och vad de gjorde för någonting. Och det här är också beskrivningen av många som lämnat bönen. Adaa'u salat wa ittaba'u shahawat. De lämnade bönen och sprang efter sina lustar, sina begär. Vad är det som får folk att lämna bönen idag? Det är hans pojkvän, hennes pojkvän, hans flickvän. Det är strävan efter harampengar, efter makt, efter kändiskap, efter liknande. De har inte tid för Allah, de har inte tid för bönen. Dunja är viktigare. Bli känd, bli rik, få para, få kvinnor få, och så vidare. Få den perfekta kroppen. Allt sånt här. Dunja saker. Shahawat. Lustar, begär. Synder. Bara tillfredsställa sig själv. Ha kul. Leva livet som de säger. Och då han har inte tid för Allah. Han har inte tid för bönen. Han har inte tid att ge Allah azza wa jalla en halvtimme om dagen att göra sina fem salam. Subhanallah. Adaa'u salat. Wattaba'u shahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. De kommer att hamna i helvetet. Subhanallah. Och sen säger Allah illa man taba wa amana wa amila salihan. Förutom de som vänder sig till Allah i ånger och amana och tror och gör goda gärningar, de kommer Allah att förlåta. Så Allah nämner här de som lämnat bönen hamnar i helvetet, och sen säger Allah förutom de som gör toba och tror. Det betyder att de, när de lämnat bönen, inte trott, lam yu'minu, de har inte haft iman när de lämnade bönen, vilket tyder på att lämna bönen tar personen ut ur islam, som Ibn al-Qayyim nämner. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Tawbah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Att de, om de icke-muslimerna, gör Tawbah, yani accepterar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, förrättar bönen och betalar zakat, så är de era bröder i religionen. Så vilka tre saker måste uppfyllas för att en person ska bli vår bröder i religionen? Shahadatain, as-salah och zakat. Och när man kollar på bevisen så finner man att det nämns i en hadith att vissa muslimer som syndat och inte betalat zakat, kommer att hamna i paradiset till slut. Då förstår man att lämna zakat inte tar personen ut ur islam. Men något sådant bevis finns inte beträffande bönen. Så vem är våran broder i islam? Den som tror på tawhid och den som förrättar bönen. Och då förstår man motsatsen, att den som inte ber inte är våran broder i religionen. Ja. Och en väldigt, väldigt mäktig hadith som också tar upp den här aspekten med domedagen. Vad som händer med dem som inte ber på domedagen. Där säger profeten alaihi salatu wassalam, när han talade om bönen, men hafadha alaiha, den som slår vakt om bönen. Kanat lahu nura, kommer att få ett ljus. Wa burhanan wa najatan, han kommer att få ett ljus, han kommer att få ett bevis och han kommer att få framgång. Yawm al-qiyama, på domedagen. Och den som inte slår vakt om bönen, den som inte är noggrann med sin bön, lam yakun lahu nur, han kommer inte ha något ljus, wala burhan wala naja, och inte heller något argument eller bevis, och inte heller någon räddning. Och han kommer på domedagen att vara med Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Och denna hadith är inshallah autentisk. Så kolla här, han nämner profeten alaihi wasallam, den som är noggrann med bönen, inte bara ber utan hafada. Och det är det man ska vara en person som är noggrann med bönen, man slår vakt om bönen. Som vi nämnde förra veckan i början på surat al-Mu'minun. Då nämner alla egenskaperna att det är de som är noggranna med bönen. Det är de som hamnar i paradiset. Hafidhu ala salawati, yani slå vakt om bönen, be era fem salat. Den som gör det kommer att få tre saker på domedagen. Ljus, nur, burhan och najat. Ljus, bevis och räddning. Ljus på den dagen där det råder mörker. Det finns vissa tillfällen på domedagen där det kommer råda totalt mörker. Det kommer vara kolsvart. Och ett av dessa tillfällen är ett tillfälle där vi är som mest behov av ljus. Och det är då människan kommer till as-sirat, bron över helvetet. För att komma till paradiset måste man ta sig över denna bro. Och denna bro är tunnare än ett hårstrå, vassare än ett svärd. Och den har krokar som föser ner folk i helvetet. Hur ska man ta sig över en sån här bro? Kolsvart mörker. Ser ingenting. Förutom de som Allah Azza wa Jal kommer att ära och ge ljus. Och allt det här ljuset som folk kommer att få på domedagen är beroende på de goda gärningar de gjort i detta liv. Så ju mera salam man gör, ju mera mål man är om bönen, ju starkare ljus kommer man att få på domedagen. När man är i störst behov av det. Så subhanallah, as-salah ger människan ljus. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också generellt, han sa was-salatu nur, att bönen är ett ljus. Bönen är ett ljus. Generellt. Yani bönen ger människan ljus i hjärtat. Bönen ger människan ett ljus i ansiktet. Ljus i hans iman. Ljus i graven. Ljus på domedagen. Och ljus i paradisen. Så salah ger människan nur. Det är första belöningen för att be, att du får det här ljuset. I dunya och i akhira. Det andra belöningen för bönen är en al-burhan. Att du kommer med ett argument och ett bevis inför Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bönen är ett bevis. Ett bevis på att du är en sant troende. En person som varje dag bett sina fem salat, gått upp i kyla, i värme, tidigt på morgonen, stannat uppe sent på natten och varit mån om att be sina fem salat. Finns det egentligen något starkare bevis på att man är troende än detta? En person som inte är troende skulle inte lägga vikt på detta. Han är trött, han går och sover. Han är trött på morgonen, han vaknar inte. Eller hur? Vad är det som får han att gå upp i kylan på morgonen? Det är salat. Det är hans iman till Allah subhanahu wa ta'ala. Så han har ett argument, ett bevis att komma med på domedagen. Att han bad sina fem salat. Och sen har han också najat. Han har också räddning. Frälsning från helvetet. Han kommer inte hamna i helvetet för han gjorde sina salat. Subhanallah. Men den som inte ber kommer inte ha något ljus. Han kommer att ha mörker. Hjärtat, i ansiktet, runt omkring sig och i helvetet. Mörker. Och ingen burhan och inget argument, inget bevis att komma med. Då han frågar som bönen, har han ingenting att komma med? Jag gjorde inte mina salam, jag försummade bönen. Och tre, han har ingen najat, ingenting som kommer att rädda honom från helvetet. Och sen kommer det. Han kommer att återuppstå med vem? De fyra värsta kuffar som gått på jorden. De fyra värsta kuffar som gått på jorden. Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf och Qarun. Och här finns också en tankeställare. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Uhshuru alladhina zalamu wa azwajum. Uhshuru, yani låt dem återuppstå. De som gjort orättvisa tillsammans med deras likar på domedagen. Folk kommer att vara enade på domedagen med de som de var med i detta liv. Om du var en mu'min och dog på detta, kommer du vara med en mu'minin i Jannah. Eller på domedagen. Du kommer att återuppstå med dem. Om en person var syndare, kommer att återuppstå med syndare. En person var kafir, han kommer att återuppstå med kuffar. Kristna med kristna, judar med judar, buddhister med buddhister, hinduer med hinduer och så vidare. Alla står i grupper med dess folk, dess likar. Vad är det då för signaler som kommer när man säger att den här personen som inte ber kommer att återuppstå med Fir'aun och Ubay bin Khalaf, som var den största fienden till Muhammad a.s. och Qarun och Haman, som var de största kuffar som gått på jorden. Han kommer att stå med dem på domedagen. Vad är det för signaler som kommer? Att han är mu'min? Han är en muslim som har brister? Nej, han är som dem. Han är som dem. Subhanallah. Så det här är mycket, mycket allvarligt. Och han nämner Ibn al-Qayyim en fa'ida. Han säger att vad som distraherar människan från att be brukar vara en av fyra saker. Det brukar vara makt. Eller det brukar vara shohra, att man vill vara känd. Eller strävan efter rikedomar. Eller spenderandet av sina rikedomar. Typ de här fyra. Och det här är exakt det som de här fyra var ute efter. Fir'aun med makten. Qarun med sina rikedomar. Han hade inte tid för Allah. Han var så upptagen med sina pengar. Enligt honom. Haman, som också då var finansminister åt Fir'aun. Hela tiden försökte tjäna mer och mer pengar. Han var upptagen också. Det hindrade honom från att acceptera islam. Och Ubay bin Khalaf, upptagen med sin det här att vilja komma till att bli känd och få status och liknande. Så en person som distraheras av sin jakt efter pengar kommer vara med Haman på domedagen. Personen som är i makt och inte har tid för salat kommer vara med Fir'aun och så vidare. Så förstår ni här faran i att lämna bönen. Allah al-Mustan. En gång så kom profeten alaihissalam till en man som heter Mihjan. Mihjan satt bakom profeten alaihissalam då man bad. Han bad inte. Han hade redan bett. Och efter salat så kommer profeten alaihissalam till honom och säger, vad var det som hindrade dig från att be? Alasta bi rajulin muslim? Är du inte muslim? Det här är vems ord? Första reaktionen, han ser en person sitta när de andra ber. Vad var det som hindrade dig från att be? Är du inte muslim? Och då så nämnde mannen att jag bad tillsammans med min familj. Och då så sa profeten alaihissalam att även om du gjort detta och kommer till en moské där man ber jamaa, så ska du be om din bön. Gärna ta om den och det kommer att bli frivillig bön för dig. Men vad var här reaktionen på personen som inte bad? Vad var första reaktionen? Är du inte muslim? Återigen. En muslim måste be sina fem salam. Och han nämner också Ibn al-Qayyim en väldigt viktig sak. Han säger att det är inte logiskt. Det är inte rationellt att en person tror på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Han tror på meningen med livet. Han tror på paradiset och helvetet. Och han vet att bönen leder till Jannah och att lämna bönen leder till helvetet, men han väljer att inte be en enda bön i sitt liv. Går det ihop? Är det logiskt? Det går inte ihop, eller hur? Det är helt oförenligt med ens iman. Hade han haft riktigt sann iman, så skulle detta ha visat sig i gärningar. Det skulle ha kommit ut i hans gärningar. Han skulle ha bett. Han skulle ha strävat efter det paradiset som han nu tror på. Och han skulle försöka rädda sig själv från den elden som han tror på. Genom att be sina salat. Så det här med att jag, som vissa säger, jag ber inte, men jag är mu'min, jag är troende. Jag är muslim i hjärtat. Det där funkar inte. Det går inte. Utan är du en mu'min, är du troende, måste du be dina fem salam. Och vi avslutar med en väldigt vacker hadith. Där profeten a.s. gav ett råd till Abi Darda. Han sa att min khalil, min älskade vän, gav mig råd. Han sa alla tushrik billah shay'an wa in quti'ta wa hurriqt. Sätt aldrig någonting vid Allahs sida. Gör inte shirk. Även om det innebär att de klipper det i bitar eller bränner upp det. Det andra rådet, wala tatruk salaten maktuba muta'ammidan. Och lämna aldrig en obligatorisk bön med flit. För den som lämnat en obligatorisk bön, faqad bari'at minhu dhimma. Han är, den som lämnar en obligatorisk bön, är fri från Allahs beskydd. Han är borta från Allahs beskydd. Wala tashrab al-khamr, och drick aldrig alkohol, för det är nyckeln till all ondska. Och denna hadith med Sheikh al-Albani, den är sahih. Tre råd. Vad som än händer under alla omständigheter, gör aldrig kyrk. Dyrka aldrig någonting vid sidan av Allah. Stor eller liten kyrk, håller borta från all form av kyrk. Och var muwahidun, folk som endast särskiljer Allah azza wa jalla i dyrkan. Andra rådet, lämna aldrig en obligatorisk bön. Lämna aldrig en obligatorisk bön. Och jag vill att vi ska gå härifrån idag och vi ska ha den här inställningen. Vad som än händer i livet, hur länge du än lever, ha den här inställningen, jag ska aldrig medvetet, med flit, lämna en enda bön. Vi talar inte här om veckor, månader, 100 bön. En enda bön ska du aldrig lämna tills den dagen du dör. Vi försöker. Ska vi ha det som mål i livet? Att aldrig lämna en enda bön. Är ni med? Ja. Under alla omständigheter. Du är på skolan, jag ska be. Du är på jobbet, jag ska be. Du är i gallerian, jag ska be. Spelar ingen roll. Du är på bussen, kallas tiden håller på att gå ut. Du går av, ställer du be på gräsmattan. Idag folk kommer med konstiga ursäkter. Jag kan inte be jag i skolan. Jag kan inte be jag på utbildning. Jag kan inte be jag på jobbet. Jag kan inte be jag på Arlanda. Jag kan inte be jag i gallerian. Vad är det här för ursäkter? Ja, ni kommer någon komma fram och skjuta dig om du ber? Ja. Kommer det hända i Sverige? Nej. Om du ber på jobbet och du får sparken, alhamdulillah, leta ett nytt jobb. Eller hur? Ett sånt jobb är inte värt att ha. Det kommer inte hända heller officiellt att du får sparken för att du bad. För det går emot religionsfriheten. Men om det nu skulle hända, det är inte värt att ha ett jobb där man inte ens får be sina salam. Eller hur? Får du inte be i skolan? Kommer du få sämre betyg om du ber? Nej. Om så skulle vara fallet, så byt utbildning. Eller hur? Men så är inte fallet. Men det är wiswas från shaitan. Han skrämmer människan. Om du ber, det blir si, det blir så, det blir så. Alltså, var modig. Stå för sanningen. Profeten a.s. gick han inte i Mekka, i början av islam, fram till Kaaba och bad. Framför Abu Jahl och Ubay bin Khalaf och alla dessa kuffar. De hatade honom mer än allt. De försökte såra honom, skada honom, döda honom. Han gick och ställde sig själv och ber mot Kaaba. Och de är bakom honom. Stoppade de honom? Ja, vad ska de göra? Vad ska de säga? Ska de slå mig? Nej. Och till och med, de gick fram och försökte strypa honom. Alayhi sallallahu alaihi wasallam. Till och med Abu Jahl lägger någonting runt profetens hals i sujud och försöker döda honom. Strypa honom i salam. Och då springer Abu Bakr fram och säger, ska ni döda en person för att han säger, min herre är Allah? Och den andra gången han ber, de kommer och slänger in elvor från en kamel på hans rygg när han ber. Han fortsätter att be. Och Fatima kommer den gången att försvara honom radiyallahu anhu. Subhanallah. Den här inställningen man ska ha. Ja, ikhwa, akhawat. Låt dem säga vad de vill. Låt dem hata dig. Låt dem ogilla dig. Låt dem snacka skit om dig. Kommer det skada dig hos Allah? Nej, wallahi, det kommer gynna dig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Qul mutu bi ghaydikum. Gå och dö av ilska. Gå och dö av ilska. Låt er ilska döda er. Annars, jag bryr mig inte. Jag vill göra Allah nöjd. Wa ridwanu min Allahi akbar. Att göra Allah nöjd är det största. Att Allah blir nöjd över dig är det största. Att fulan och fulan ska vara nöjd över dig. Annars, det kanske aldrig kommer att hända. Men att Allah blir nöjd över dig, inshallah, det kan ske. Och då är en förutsättning att du gör de här plikterna som du är ålagd att göra. Att du ber dina fem salam. Så lämna aldrig en obligatorisk bön, vad som än händer. Ha den här inställningen. Vart du än är, vilket tillstånd du än är, jag måste be mina salam. Avbryt allt. Kallas. Självklart, det finns utrymme för att be. Tidens början, tidens slut, ibland man kanske slår ihop. Det finns utrymme, men vi talar här om där det inte finns utrymme. Vi ber aldrig en tid, en salat, då tiden har gått ut. Vi ber aldrig dhuhr och asr efter maghrib. Vi ber aldrig maghrib och isha efter halva natten, efter fajr. Förstår ni? Men man ber sina salat. Lämna aldrig en bön, vad som än händer. Må Allah azza wa jal göra oss från de som förrättar bönen, oss och våra barn, och ta oss i det tillståndet och låta oss möta honom på domedagen i det bästa av tillstånd. Och må Allah azza wa jalla förlåta oss för våra synder och tillkortakommanden. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.